Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tjena, tjenare och välkomna till podden då Vulkan, Målan och en gäst. Första avsnittet, Marcus.
Ja, känns jätteroligt. Vi har med oss Simon Tern från IFK Göteborg idag. Välkommen Simon.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid göra den här. Jag gillar att göra det faktiskt. Jag en ära att du är med oss.
Ja, roligt. Tack. Ja.
Jag har ju din pappa som liten halvidol faktiskt. Ja,
tyvärr.
Nej, jag läste någonting på Twitter. Du kallar honom chipsröven tror jag. Ja, sådär, va? Ja, är det där med typ chipstuttar och...
Nej, alltså från början så är det faktiskt en historia som går bak i ganska långt bak i tiden. Vi var iväg på en liten sån golfresa varje år med ett Värnamo-gäng, och så var det en liten pojk som hette Olle som första gången, antagligen så var det ju såklart hans far som sa till honom vad han skulle säga, men han var väl 3-4, så han plockade ur nappen och så sa han: du har en chipsröv till fassan. Och sen efter det så har han alltid gått lite under benämningen chipsröven för mig. Sen har han ju en stor röv, och det hade han ju även när han spelade. Var på täcka bollen ju, så att det är väl det därifrån från början det kommer, och sen är han lite tjock nu.
Ja, det var väl lite mer muskler på den lilla rompan förr då.
Ja, det var det. Nu är det mjukt.
Ja. Hur är den relation idag och så? Hur mycket kontakt har du och pappa?
Jo, men vi har en del kontakt såklart, det blir naturligt. Han följer ju, alltså vi följer ju svensk fotboll framförallt ju. Det har ju han, jag skulle säga att det är egentligen den enda jag följer, om man ser till sen om man är lite Champions League och sådär så kollar man ju på. Men just ligamässigt så kikar jag ju på så mycket jag kan, både i Allsvenskan och Superettan, och det har jag gjort ganska länge. Och han är väl egentligen samma, så att nu spelar vi ju också i samma serie, så att det blir ju naturligt att man har en kontakt både som far och son, men också som fotbolls, alltså relaterat så ju. Mm.
Vad är hans styrka som coach, skulle du säga?
Alltså han var ju tidig med lite den här Ajax-modellen ju, med bygga spel. Alltså när vi började med det i Värnamo så var vi ju väldigt ensamma och spelade 4-3-3 till exempel. Alltså det var ju i princip inga andra lag som gjorde det, och han hade ju en stark tro på att det är det bästa sättet att framförallt utveckla och förädla yngre spelare, och det systemet med när vi spelade, alltså spelade igång bollen bakifrån. Nu är det, låter det ju liksom, men det var ju inte, det här är ju bara 12-13 år sedan egentligen, när det i princip aldrig gjordes, alltså vare sig Allsvenskan eller, och när man satt igång liksom, vi hade lite idéer med hur man skulle snabbt kunna sätta igång bollen. Nu fick man ju inte vara innanför straffområdet heller, den regeln ändrades ju, för det var ju inte så länge sedan, så och hade lite och började med det, och det var ju liksom revolutionerande på den tiden lite så. Så att det där var han ju tidig, och sen så tror jag nog att hans ledarskap i att få fram det bästa ur varje individ är det som utmärker honom, i utöver den filosofin som han var tidig med då, men den är ju kanske inte riktigt unik på samma sätt idag, även om han var kanske lite pionjär på den tiden i Sverige i alla fall. Mm.
Han verkar vara ganska envis med när det kommer till tränarlicensen där. Vad tycker du om det?
Nej, men jag tror att för honom så handlar det nog inte egentligen, för han har aldrig haft något driv av att bli så bra tränare som möjligt på en nivå som gör att han liksom skulle vilja ta sig någonstans liksom så, utan han har alltid, han körde ju med Halmstad, det var ju då när, ganska kort efter han slutade ju, 2003 var det väl, två år där, och sen så var det ju lite på gång där med landslaget, men sen så har han egentligen, sen så kände han väl att det alltså han har ju levt ett liv, det är ju inte ni elitfotbollsspelare, men du lever ju ett liv som är speciellt såklart, och du har ju liksom du kan ju aldrig riktigt styra ditt schema. Det är ju såklart, även om alltså med vanliga arbetsplatser så har du ändå på något sätt, ja, men om jag jobbar den här veckan lite mer så kan jag vara ledig ett par dagar. Alltså det livet får man ju aldrig riktigt, det har ju inte jag heller fått uppleva än för den dagen man slutar. Och jag tror att han kände väl att ha det vad är lite för mycket om man ska leva hela sitt liv, genom att också att vara en elittränare som det blir på ett annat sätt än det som man började med skola och utveckla ungdomar, som blir såklart en annan tidskrävande del som inte är på samma sätt som man är elittränare. För då sover du och vaknar du mitt i natten, så tänker du väl antagligen på fotboll och du har inte så mycket tid över för annat. Så att jag tror egentligen att det är av den anledningen som han från början inte har gjort det. Och sen så kan jag väl hålla med honom till viss del. Nu vet jag inte om de har ändrat det, men alltså, man brukar säga att om jag och mossan på förr, så ska mossan vill också bli fotbollstränare, så sätter de sig vid samma tränarbänk från början liksom. Och det är klart att det får ju, jag tycker att man får ju något sätt ha någon, okej, om man gör de sista delarna kanske. Alltså, jag vet inte hur många olika steg det är fram, med den här pro-delen och sen den delen innan, som det kanske är väl på något sätt, annars så är det ju en ganska lång process och det kostar ju även pengar liksom, även för föreningarna. Och om han nu skulle göra det själv, så pyntar ju egen ficka, då känner han nog att har jag tillräckligt med kunskap på kartan?
Vi pratade om det innan där, och jag är ju inne på din linje där också då. Om alltså, man spelat på den höga nivån som pappa har gjort då, både som en proffs i många härliga länder och med många härliga fotbollsspelare, men jag tror vi nämnde Gascoigne bland annat, va? Då ska man ha en E20, E6 förbi kön lite grann. Alltså, har du varit på den höga nivån så vet du vad det handlar om. Så jag var inne på den i alla fall. Jag gillar det där. Jag gillar att din pappa, man märker verkligen tydligt, han har kärlek till fotbollen. Grundbulten då är det hela då. Och jag tycker det är fint. Mycket fint.
Du, det är dagen efter en tung förlust mot Helsingborg där. Vad hände egentligen?
Ja, det var ju det var väl en kollektiv och individuell kollaps lite grann, kan man väl säga. Man ska inte ta ifrån motståndarna när de också kanske gör någonting som är lite bättre än vad de brukar. Jag tyckte Helsingborg kom ut med en bättre energi, ett högre tryck och en intensitet än vad vi hade. Och när matchen sen alltså summeras, så är det klart att bortsett från målet de gör i andra halvlek, så har de kanske inga målchanser då. Men sett till alla de chanserna de skapade i första halvlek, där de även borde gjort något mål till, kanske till och med, så kan man ju inte säga att det är orättvist liksom. För vi skapade ju inte, för bortsett från sista 10, så när vi började skapa lite chanser, så skapade vi ju inte heller så mycket. Och första halvlek så är väl typ av avslutet vi har är ju Gustavs mål, skulle jag säga. Tror inte jag inte kan påminna mig om något annat. Så att det var ju tyvärr kanske en dyrköpt veckaklocka.
Tycker det sällan man ser att så många har så stora problem med passningsspelet som igår. Hur kan det komma sig?
Nej, men ja, det kan vara alltså inte riktigt tillräckligt påkopplad liksom i det. Sen så planen är inte fantastisk, utan att det ska vara en ursäkt, så är det självklart, kan det ju vara en liten del och som har med, och har du då ytterligare lite en sämre dag med bollen och du får en plan som är lite sämre än vad den kanske borde, så är det klart att det får en påverkan. Men överlag så tror jag nog det handlade om att det kändes som de var liksom bättre påkopplade än vad vi var. Och det som är ju, vi har ju spelat med mycket yngre killar, och det är klart att i början, det vet man ju själv, för vi har ju alla varit där, alla som är unga, så har du liksom, du spelar ju på något sätt i början, oftast för att du ska ta dig in i ett lag, så måste du vara ganska bra. Vilket gör att du får oftast väldigt mycket beröm, du får mycket cred. Och sen så till slut när det där övergår till en vardag, så gäller det ju fortfarande att kunna bibehålla en stabilitet och nivå. Och det är ju det som är det svåraste med mycket yngre spelare. Att det är klart att det dippar ju, det går ju mer upp och ner än vad det gör för äldre etablerade spelare som har större rutin. Och det är klart att det blir ju kanske också en typ av lärdom, att man liksom, man måste ju på något sätt ha en nivå som håller sig jämn, och när det kanske inte riktigt funkar, även om, som jag sa, det är ju en erfarenhetsgrej också, att du måste ju gå på de här smällarna lite, att du kanske inte ska ge dig på att försöka dribbla tre spelare om du har tappat bollen 3-4 gånger innan, utan då kanske det viktigaste kanske då är att gör det så enkelt du kan, och sen så får du ta det därifrån, och sen kan man komma in i det på så sätt då. Och det är klart att det är ju en läropeng som våra yngre spelare kommer, och det kommer de få vara med om fler gånger, för att det är ju, när allting flyter på och allting och resultaten blir bra, så är det ju liksom då, som Micke sa, då går du lite på vatten. Mm. Och sen så kommer det en vardag. Och det är nu det gäller liksom, när den här första perioden är förbi för de killarna som nu har gjort det jäkligt bra, att bibehålla en bra nivå hela tiden. Liksom. Och inte bara vara att när det allt går på vatten så bara flyter allt på. Utan nu handlar det också om att få en stabilitet i prestation. Och det är klart att när Johan och Husse kanske har varit våra bästa spelare i många matcher, och när de hade en tyngre dag igår, så syns det ju kanske ganska tydligt så sett ju, med tanke på att vi blir inte så bra i vårt anfallsspel och med de spelarna, framförallt Husse, som har varit avgörande i sista tredjedel. Mm.
Vad kan ni då göra, ni som är rutinerade gubbar, för att hjälpa de här unga killarna?
Nej, men det är ju att prata med dem och försöka få dem att förstå liksom, just med, jag brukar ta Puyol som ett praktexempel, hur en ganska begränsad fotbollsspelare kunde lyckas med det han gjorde genom att i princip bara ha, och sen när man kikar på honom, om det var så vid inkast, eller alltså den här attentionen som han alltid hade, genom att okej, okay, han är där liksom hela tiden, se till och liksom vara nästan som att du är liksom lite speedad liksom, ja, hela tiden, exakt. Fan, bara se till, vad är det som händer nu, det är han är där, att du liksom inte låter det gå ner och slappa till lite, utan att man liksom hela tiden försöker bibehålla, om det så är med boll eller utan boll eller vad den är, så att bibehålla den intensiteten och uppmärksamheten liksom när du är på plan. För vi vet ju alla att det går i perioder, det går lite upp och ner, och det gör det för alla spelare, även för etablerade spelare, men fallen för etablerade spelare brukar inte bli, nej, så djup.
Lägsta nivån är lite högre.
Eller precis, det blir oftast lite, alltså, då vet man att jaha, nu har jag en sån här dag, nu får jag ta mig igenom det på ett sånt här sätt till exempel. Alltså, då,
vi bara förklarar Barca-spelaren.
Ja, precis.
Ja. Fantastisk gubbe.
Ja. Jag har faktiskt sett Puyol köra kvadraten. Jag stod i närheten när de körde kvadraten.
Okay.
Och jag imponerade så mycket av honom. Tänkte att han har ju skitbra teknik. Men då fattar man ju liksom hur bra alla de andra är också i jämförelse då. För att Puyol tycker man ju var ett klassiskt träben sådär. Men jag tror inte han var det riktigt, utan bara att de andra är ännu bättre.
Så är det. Självklart är det så att det finns ju, det är glad att spelar du i Barcelona och under deras storhetstid, så har du ju en, du har ju självklart en talang som ändå finns. Men hade han inte haft det där som han, det andra han hade, så hade han ju aldrig spelat det.
Har ni varit och kollat på Barca?
Jag har kollat på Barca.
Ja. Marcus?
Jag har gjort det säkert 30 gånger tror jag.
Nej!
Jag har sett Barcelona väldigt, väldigt mycket, för det är mitt favoritlag.
Mm. Ja. Ja. Ja, vad härligt. Ja. Det var ett fantastiskt lag på den tiden när de var som bäst där. Ja, det var härlig fotboll. Var det?
Ja, fy fast.
Men då undrar jag där, om vi tar gårdagen där bara lite snabbt. Du pratar om det intensivt, men man har koll på det, medspelarna, motspelarna intensiva då. Och så kommer den där hörnan där Helsingborg gör 2-1. Kollade jag på lite grann igår, för jag tyvärr var inte på Ullevi, eller gamla Ullevi igår då. Då har vi 11 spelare. Det är till och med på övertid, va?
Mm, sista som händer.
Ja. Vi har 11 spelare inne i straffområdet. De har 5 spelare inne i straffområdet. Ni borde studera det, för det är ett raseri nästan hur markeringsspelet ser ut. Bara fråga, eftersom jag är lite äldre och kommer från det klassiska att man ska hålla varsin stolpe för att göra målet mindre, lättare på målvakten då. Är det ingenting som ni i Blåvitt gör? För jag ser även som stora lagen är ute i Europa, man håller inte stolpen på samma sätt längre.
Jag tror att det är en målvaktsfråga, vad målvakten oftast vill.
Det är så?
Ja. Okay. Och sen såklart lite baserat på vad motståndarna så gör, som blir individuellt anpassat. Men oftast är det, är min känsla att det är målvakterna som känner lite vad de vill ha, och vill de ha lite mer att röra sig på och sådär, och även när bollen, alltså det kan ju, man kan ju också hamna i vägen när man står där ju. Mm. Men det, lite om det man ser, att det blir ju såklart det som jag talar om, att de hade vi varit helt fullt påkopplade, så ska ju inte han kunna med så mycket spelare, och även med både markeringsspelaren som hade honom och även de som är runt omkring i zonen, så är det klart att när bollen nickas tillbaka på ett sånt sätt, så kan man ju liksom inte börja springa och titta efter bollen. Då måste man ju se, finns 2 spelare här inne som gör mål, och vi är 5, då borde ju någon såklart
plocka upp dem. Ja, 6 till och med.
Runt om. Så att då är det var ju, men det var ju lite som det, att de var lite, alltså lite hetare och lite bättre påkopplade, och vi var lite slappa i det, och det straffade sig tyvärr. Och sen så, alltså, det går man ner sig lite, även om Helsingborg har haft det jättetufft och inte vunnit mycket matcher, och så finns det alltid lite individuell kvalitet som de kan straffa med, och de tyckte de att de gjorde det bra igår, så då förlorar man en sån match. Mm.
Du, hur var det för egen del? Du var tillbaka efter, vad är det, 6 veckor va?
Mm.
Och fick chansen efter paus där.
Mm.
Hur var det att vara tillbaka?
Jo, men det var roligt såklart. Sen så blev det kanske lite mer än vad vi hade tänkt från början. Jag har ju inte mer än gjort 2,5 träning i princip, varav den som skulle vara testet fick jag kliva av lite innan jag fick en smäll. Så så fysiskt så kände jag ju att här måste jag ju liksom ta mig in på mitt eget sätt. Här jag kan inte börja rusa runt här liksom, för nu har jag inte spelat fotboll på ett tag och vad är det. Så att jag försökte mest komma in det genom att liksom arbeta sig in med bollen lite och sådär och slå lite passningar och sen inte rusa runt allt för mycket så att man liksom både riskerar att kunna gå sönder igen på ett sätt. För nej, med tanke på att det hade man pressat sig max i 45 minuter på ett fysiskt plan så skulle nog risken finnas kanske att, som inte jag riktigt har fått något test utan det, så jag kände att nu är det viktigt att jag får komma in i en rytm och försöka vara så mycket som möjligt på bollen och inte rusa runt alldeles för mycket, även om man alltid springer ju, det blir ju liksom naturligt ju. Men det var roligt att få spela igen och man har ju saknat det såklart.
Hur har du tänkt nu när du har varit vid sidan om ett tag? Så det kommit en ung kille från Elfenbenskusten och gjort det jäkligt bra på din position egentligen. Hur tänker man då som konkurrent, lagkamrat så att säga?
Alltså, det är ju självklart så vill du att laget ska gå så bra som möjligt. Om Micke nu skulle anse att han tycker att han är bättre än vad jag är och vill spela honom för mig, ja men då får det ju vara så. Det är ju liksom, jag kan ju inte mer än, jag är ju den spelaren jag är och om man anser att inte den kvaliteten är tillräckligt för att hjälpa laget, då spelar jag ju inte. Sen så är väl inte de indikationerna jag har fått av Micke direkt, utan förhoppningsvis så kommer jag fortsätta att kunna även hjälpa de yngre spelarna och fortsätta utvecklas och bli bättre i sitt spel. Och får man ju se positionsmässigt så vet jag ju inte, vi har ju nu har Abbe och Hussein har ju spelat på mitten, spelade ju på till höger när jag spelade senast ju. Så att vi får se hur det nu blir nu framåt. Tycker jag och Gustav har ju hittat en bra mix i vårt spel i år kontra kanske tidigare när vi spelade förra året, när det blev, då var vi ju kanske vare sig jag eller Gustav i någon superform under den tiden och jag hade problem med skador och sådär. Så, men i år så tycker jag ju att vi har haft en bra kemi som har fungerat bra liksom ihop och Gustav har tagit ett större ansvar med att bli bättre med i uppbyggnadsspelet i bollen. Så förhoppningsvis så kan jag nu när man spelar med tre närma mig lite mer mot sådana box också, där jag får utnyttja de kvaliteterna som jag har där runt.
Är du redo för 90 mot Djurgården?
Det är tveksamt skulle jag nog säga, men om jag har spelat en halvlek, nu får jag en hel träningsvacka och så får jag ju blåsa på lite någon träning här nu så får man ju se, men Det är klart att det är 7 matcher kvar efter detta också och det vore ju jäkligt dumt att pressa sig till det yttersta och sen kanske få ett bakslag. Det är jag inte så intresserad av, så att vi får väl se hur vi lägger upp det. Så får man ju också se hur matchen utspelar sig. Det är ju självklart, jag menar, det kan ju vara, de kan ju se ut på olika sätt ju, så att vi får ju se hur det ter sig mot Djurgården. Med,
när man pratar med handbollsspelare och hockeyspelare och sånt där, så tycker de ju att fotbollsspelare är lite fjantar genom att man behöver vila ganska länge, så matcherna kan inte ligga för tätt. Har man spelat 90 minuter och sprungit väldigt mycket och detta, så vet ju alla som har upplevt det att man är ju helt slut i ett par dagar efteråt till och med. Kan du förklara för våra lyssnare hur känns det efter man har dragit iväg en jättematch och gjort... Alltså hur slut är man i kroppen?
Nej, men det är klart att du pressar ju dig till ditt yttersta. Skillnaden som är kanske just att om man ser till hockeyspelare och handbollsspelare, men de sitter mycket och vilar. Spelar du 90 minuter vilar du aldrig. Alltså det är ju paus och då har du en kvart och sen så springer du och rör dig konstant i resterande tid. Och du springer ju, vi som är mittfält, vi springer ju ungefär runt 1,2 mil per match. Och man håller ju, och det är ju liksom en puls som är upp och ner och sprinthastighet och höghastighet och sen är det lite lägre. Det är klart att det skiftar sig. Så att jämföra hockey och handboll med fotboll, det går ju liksom.
Nej, exakt, det var det jag skulle göra fram när det är liksom, att höra från dem.
Jag menar, hockeyspelarna, de är inne i byten och de spelar en och en halv minut och sen byter och spelar de 20. De som spelar mycket spelar väl 20-25 på en...
Ja, då spelar de väldigt mycket.
Ja, precis. Ja. Så att det går ju inte på fysiska ansträngningar, för de har ju en annan byggd. Jag menar, när de är här och tränar med
oss... Ja, just det, ni brukar möta dem
i precis.
Så eller i fotboll med
dem. Då känner de ju sig helt slut och det är ju liksom... Det är ju gång för oss alltså när vi kör en sån typ att vi bara springer ut och joggar och de blir liksom de är ju riktigt riktigt slut efter det där och det är ju helt olika muskler, som jag menar, de är ju explosiva på ett helt annat sätt och måste ju ha den typen av liksom starka liksom och på ett annat sätt väger mer. Alltså vi blir ju mer en allround atlet på det sättet och handbollsspelarna måste vara stora och är du försvarsspelare i handboll så kan du inte väga 70 kilo liksom.
Nej, det är ju kött idag. Det är stora pojkar.
Ja,
är det någon där i Frölunda som är duktig på fotboll?
Jag pratade faktiskt, vi träffade ju Max senast. Vi
pratade, Friberg.
Ja, vi är ju lika gamla och han berättade ju att han, han har ju tydligen, vi har ju mötts.
Aha, okay.
När jag var i Värnamo och han spelade väl i Skövde, tror jag. Och han sa att han kom ihåg det och att vi var övergävliga. Men Max, för han var även med, jag tror han var med lite distriktslag och sånt där också i fotboll. Så att han var väl den som man kände. Sen så är det klart att det var nog ett tag som de spelade de flesta. Men av någon av dem man såg som hade något, det så var Max var det.
Ja. Kan vi gå tillbaka, för jag är ju väldigt intresserad av när du var en liten ungdom. Du var inne på det nu då, att han sa ju att ni var överjävliga till och med. Är du född i Napoli, stämmer det eller?
Nej, alltså del, man kan ju säga halvt. Jag föddes ju mamma och nu var hon ju ensam hemma. Pappa kom väl bara hem egentligen på sitt när jag föddes. Men det var på Värnamo BB, sen åkte vi ju ner. Var inte mer några dagar gammal. Sen så var man ju i Italien hela vägen och Glasgow och flyttade ju hem först när man var 7-8 år.
Ja, du har inte så mycket minnen av det eller?
Jo, det har jag väl en del, har jag absolut. Ja. Skottland har jag ju starka minnen av, Rom en del, Neapel inget. Ja. Men Rom och Skottland har jag ju, jag gick ju i skola i 2 år till och med innan vi flyttade hem i Skottland. Så där har jag gick med Jocke Björklunds pojk bland annat.
Jaha, okej. Okay. Ja, Jocke var ju där också.
Ja, precis.
Det var någon mer också va?
Inte svensk, men jag är ju norrman. Nu har jag tappat namnet.
Ja. Ja, det är Gascoigne i alla fall.
Paul var där, ja.
Fan,
så att, ja. Han var ju unik på sitt sätt.
Men sen när du kom hem till Sverige så var det Värnamo, eller?
Mm.
Hur var miljön att växa upp? Och hur var det som pojklag, spelare? Hur brann du för fotboll? För jag ser ju väldigt tydligt att många av de äldre fotbollsspelarna, deras pojkar, och nu pratar vi pojkfotboll då, blir oftast, många av deras söner blir väldigt duktiga fotbollsspelare också. Det är ju inte bara genen naturligtvis, det måste finnas något i miljön som gör det på något sätt. Har du någon förklaring?
Jag tror att alltså, mycket handlar om ett eget driv liksom, vad du har för driv ju. Och för mig så var det ju, alltså jag tror ju att de, många som tycker de tränar mycket idag och så där, framförallt när man är kanske i 13, 14, 15 års åldern, så tränade vi, jag tror jag låg på kanske 8-9 pass i veckan plus match med skola och så också. Och det är klart att jag menar, och det viktigaste av allt är ju att man älskade ju det.
Mm.
Så att det var ju inte så att man tyckte det var en börda liksom att träna mycket. Och det är klart att det skulle jag ju säga är ju, självklart är det viktigt att ha bra ledare och sånt där på vägen fram, men att ditt egna driv och hunger som vi hade i den gruppen som vi var, eftersom vi var många från den 92-91 kullen som är elitspelare idag. Jag menar, jag tror vi har haft 6 eller 7 stycken normalt.
Kan du namndroppa lite?
Ja, jag då, Viktor Claesson, Josef Baffo, Loret Sadiko, Jenis Kosic, alltså, som har varit i både Djurgården och Gisöda, nu är i Öster. Se om vi har någon mer. Dadan Mustafa, den spelade allsvenska med Gävle. Och det är väl en 6 stycken från
det. Är nog ganska unikt att så många.
Det har tror jag aldrig hänt. Och då har vi ju liksom, det är ju skillnad, det man också kommer ihåg är att vi handplockade ju, så det var inga handplockade, det var ju folk som bodde i Värnamo.
Mm.
Och jag menar det är lätt. Jag menar BP och Malmö och de större klubbarna, Blåvitt och alla, de kan ju plocka lite spelare runt omkring. Är det någon som är överjävlig i Särö så plockar de hit honom.
Oh, ja.
Så funkar det inte riktigt i Värnamo på samma sätt, för tanke på att det finns ju inte det upptagningsområdet.
Nej.
Och framförallt inte då, medan vi spelar division 1 och division 2 fotboll, alltså A-laget. Så att, det skulle jag säga är ju helt unikt.
Mm. Hur var Jonas då som pappa? Var han liksom pushig eller var han...
Nej, aldrig. Han pressade aldrig mig på något sätt, för att, alltså jag vet, vi hade en period när jag var lite trött på det.
Mm.
När jag bara, nej jag vill inte åka träna idag, så sa han bara, nej då stannar du hemma. Och sen så åkte han. Så att det var liksom aldrig sådär att han försökte övertyga en om att, alltså det är ju mitt egna driv som ska vara drivkraften, inte föräldrars driv. Och där ser man väl ett stort problem tycker jag idag.
Mm.
Där det är mycket föräldrar som trycker på barnen istället för att låta barnen vara barn och se till att den är, alltså har du inte den egna drivkraften och du som förälder måste vara på att pusha, spelar det ingen roll hur mycket du pushar.
Nej.
Samtidigt kan man ju som förälder bli tokig när barnen bara vill sitta inne typ och spela data. Då vill man ju vara pushy och tjata på dem att fan, du måste ut och röra på dig nu alltså.
Men det är en annan sak. Alltså just, men just om man inte tycker, alltså att fotboll, alltså det finns ju många sätt man kan, man behöver ju inte vara fotbollsspelare för att man ska aktivera sig. Men, så att, jag menar, har du kommit upp i de åldrarna så, så nu är det ju såklart kanske en annan generation. Det som jag tycker är jäkligt sorgligt är när man åker runt i de mindre föreningarna där hemma som man själv var runt i och spelar. Jag spelade ju även faktiskt i två lag samtidigt. Jag spelade ju Kärda IF som är en... Kärda IF, ja. Det var ju liksom där jag gick i skola. Som hade ju en... Jag spelade med dem. I min... Hade vi en klasskamrat där som var kille. Vi var 9 stycken i vår klass. 7 tjejer, 2 killar. Så att jag spelade med någon som var 91. Där var det 8 killar, tror jag. 8 eller 9 killar. Och vi spelade ju... Och vi var ju också jätteframgångsrika. Den lilla byn vi vann. Vann bland annat en cup i Stockholm. Slog Brommapojkarna i finalen. Och fick spela i Lilla Sportspegeln och sånt där. Så
nej,
det finns,
skojar du?
Nej, så vi vann cuperna i Tipshallen och sånt i Växjö. Slog Öster och sånt där. Så att det var ju en liten gyllene generation de hade där, och där var jag ju med fram tills i princip 11-mannafotbollen började då. Så jag spelade ju 2 lag samtidigt. Okay. Så jag spelade med mina klasskamrater där samtidigt som jag spelade IFK Värnamo då med där. Så att jag spelade ju och tränade ju i princip, och de krockade faktiskt sällan. Så att jag spelade ju och spelade ju 2 matcher på helgerna för det mesta, och tränade ju i princip varje dag när jag redan från när man var 10-11 år. Så att
det... men du skulle komma till någonting där, va? Du sa att det var sorgligt att se.
Ja, men att de föreningar inte har någon ungdomsverksamhet idag längre. Och det är, ju, det är ju såklart
det är tufft för dem idag.
Ja, och sen när man åker runt och ser att planerna har växt igen, och det står kvar gamla reklamskyltar med lite gammal spons. Och planerna är åkrar. Och att när Kärda nu, som jag kikar lite med, tänker vi ha lite kontakt fortfarande med dem såklart, med de människorna som jobbade runt där och som brinner. De har ju kvar en A-lagsverksamhet, men det är ju det de har liksom. Innan så hade de ju...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De hade ju den generationen som jag var, de hade yngre generationer, de hade flickfotboll. De hade ju liksom all, och det var ju fullt östa hela tiden, och idag så är det fortfarande samma människor som brinner för det, men tyvärr så är det ju både, tror jag, från ungdomarna själva, men också från människor som inte brinner för samma sätt föreningslivet som det kanske var för 15-20 år.
Nej, det är skillnad det. Plus att dagens... Ja, när vi växte upp, alltså det finns så mycket mer att göra idag. Ja. Det fanns ju inte det förr på samma sätt. Det var det föreningsliv, det var där alla var.
Man umgicks ju på det sättet.
Exakt.
Det blev nu, kan du umgicka genom hörlurar och Fortnite.
Exakt. Man kan sitta framför och spela FIFA och ihop och allt möjligt. Och det gick ju inte förr, utan då var det ju där man träffades. Ja. Det var en liten ungdomsgård nästan. Och fan, jag älskade den tiden jag gjorde. Det vackert var det.
Så det är ju lite, det tycker jag är skär ju lite i hjärtat.
Ja, jag förstår det.
Du, Simon, du brukar ju tycka till ibland om moderna saker inom fotboll.
Vi måste bara ösregna ute nu. Nu är det Göteborgsväder. Jag älskar det faktiskt.
Symboliskt på något sätt kanske. Ja. Nej, men du brukar ju tycka till på Twitter och sådär om grejer som du stör dig lite på inom den moderna fotbollen. Till exempel gummiband. Vad kan du berätta om gummibanden?
Nej, men alltså, jag har ju varit med, vi har ju varit med, vi är ju några som, de har ju varit med lite längre än vad jag har med Mackan, Oskar och Bjassa och de här. Men jag har ju ändå varit med ett tag, och jag har ju på något sätt följt, eller man har ju varit med om den här fysiska delen i att vad som trendar. Och det stör mig lite. För att huxlux kan inte gummiband vara det bästa som finns i hela världen, och alla i hela världen gör just gummiband, och sen så ena gången så ska alla hålla på med pinna, och då är det massa pinnar som finns överallt. Alltså,
kan du förklara vad ni gör med pinnarna och gummibanden för de som inte förstår vad vi pratar om nu?
Ja, men gummiband, alltså, då är ju typ du aktiverar ju musklerna i lite sån här prehab och sån här grejer som du gör innan träningen, och sen även ibland när du har på träningen, att det ska på något sätt aktivera musklerna då som gör. Men jag har ju varit på alla fystränare jag har haft genom det, att jag vet den värsta skiten som jag som finns, och de, det skiter ju de igen då. Så att, ja, ja.
Men fyller det någon funktion?
Ja, men det gör, alltså, för mig så, jag vet ju inte. Alltså,
handlar det lite grann om det man tror på hjälper en?
Ja, men lite så är det lite väl. Och det, om de har en övertygelse om att gummiband är jättefräckt och häftigt och hipp och sådär, så får de, får det väl vara, så får man väl göra det. Men det, alltså, det är ju ingenting som jag går runt hemma med. Eller om jag ska spela en golfrunda, att jag ställer mig med lite gummiband och börjar dra, utan då vispar man på bollen och sen så är man varm.
Men då, eftersom du gillar ju det där gamla då, alltså där man kompisgäng när man spelade. Man gick ut på gården bara och spelade fotboll ihop på det. Och så sa alltid tränaren, jag växte upp i alla fall, att man måste stretcha innan man börjar skjuta, det i livsfarligt, du sträcker dig. Jag känner inte någon kompis överhuvudtaget genom alla, jag är i alla fall över 50 nu då, som någonsin har sträckt sig på att spela hemma på gården, och då skjuter man och dörnar direkt från början. Så ja,
det går... Sen så är det ju lite skillnad såklart, det är ju inte så att jag känner mig redo för att gå ut och dörna nu idag när man är 30, men när man är 15-14, ja, då kan jag säga att då kan du dörna på hur mycket du vill utan att
det händer något.
Ja.
Vad är det mer du stör dig på nu? Expected goals, vet jag.
Ja, alltså jag tycker ju mycket av det här som... Alltså nu snart så försvinner ju... Det som jag tycker är lite, det är ju att det snart så känns det som att den egna visionen eller bedömningen av fotboll går snart bara till att du måste ha en statistisk grund att stå bakom, snarare än att du kan se och tycka liksom... Vad har hänt? Ja, men okej, de hade expected goals 2,5 och de hade 1,5. Ja, men okej, då var de bättre. Alltså på den nivån är det ju lite...
Kan vi inte bara förklara för lyssnarna vad ni pratar om?
Ja, förklara det, Simon. Vad är expected goals?
Ja, men det är ju alltså om du får en viss typ av målchans i diverse...
analysverktyg.
Zoner. Ja, precis, i zonerna som då kan ge en viss typ av procent då till att du mycket, ofta statistiskt sett du gör mål från de här olika delarna av avsluten som du får. Och, ja, vilket gör liksom att... jag tycker det läggs så mycket tid på sådana grejer nu att man snart så behöver du inte ha några fotbollstränare längre, utan snart är det bara analytiker som driver fotbollen, och då tror jag man är lite ute på djupt vatten.
Även sulfinter är du lite skeptisk till?
Nej, sulfinter är jag inte skeptisk till, men driva bollen med sulan, för jag har sett att det är ganska mycket, just med tanke på att det är väldigt mycket utbildning av yngre spelare nu på konstgräs, så blir sulan naturligt ganska mycket enklare när du springer på konstgräs än vad den är på om du har vanligt gräs eller du har lite våta underlag, eller om du spelar inomhus futsal eller sådär, så blir det ju mer och mer åt att, jag tycker man ser ofta att folk transporterar bollen med sulan, och det måste ju vara någonting som finns liksom från grunden, för att jag menar, spelar du på ett hårt konstgräs under större delen av din ungdomskarriär och sen så vänjer dig vid att du kan springa bollen på det sättet och sen så huckluck så har du en invana i att springa och transportera bollen. Då måste man som något sätt som ungdomsledare kika lite på att kanske hur man utbildar spelarna i det, och sen så det kan ju vara allt från de mindre föreningarna till blåvitt och sådär. Sen så vet inte jag exakt hur alla jobbar såklart, men det är någonting som jag har uppmärksammats av, att det är fler spelare som transporterar bollen på så sätt.
Och vad är det då som är dåligt med det?
Både att det är svårt med tanke på att felmarginalen är ju, alltså missar du lite sulan så tappar du, då springer du förbi bollen och sen så kan du inte springa lika snabbt framförallt. Så att om du ska driva bollen med och springa och dra den med sulan 3-4 gånger innan du liksom petar iväg den, så tappar du fart liksom. Så att stoppa bollen med sula om du vill köra lite sulfinte med helikopterfinte eller lite krojfvändningar och sånt där, det är ju inga problem liksom. Det använder ju alla, men och stoppa bollen liksom om den kommer eller du ska ha en första touch, då är det ju liksom ingen gång. Men just att springa och driva bollen och dra bollen med sulan, det tror jag är ju det är lättare på konstgräsen, och sen om du tar dig fram i avdagsfotboll och så här börjar spela på gräs och du har lite det invant, så blir det lite tufft.
Alla ungdomar egentligen borde egentligen gå in på YouTube och kolla Maradona hur man ska driva en boll. där är, ja men alltså, du är ju så långt från sula. Han har den verkligen framför sig.
Messi också har du ju, ja, liksom som staff. Eller de flesta spelarna, det finns ju inga som... Det är ju Neymar kanske som med viss sätt. Men han använder ju oftast sulan i ett syfte av att skapa liksom en läge för att kunna driva bollen på något sätt. För han använder ju så mycket med sina kroppsliga liksom finter på ett annat sätt. Så Brassa är väl kanske lite... Men bara för att Neymar gör det ibland så behöver inte det betyda att...
Nej, men det ser man ungdomarna på någonting
efter. Ja, lite så blir det oftast.
Det är lätt hänt.
Finns det något mer du tänker på när det kommer till den här moderna fotbollen som du irriterar dig lite på?
Nej, men jag skulle väl... Nej, det ska jag inte säga. Det är ju, det har ju blivit en ganska stor utveckling i framförallt den här analysdelen som jag tycker har förändrats mycket där man sett i den tiden när man kom fram så lades det inte lika mycket tid på sådana delar som det gör idag just med de här och hur man skapar övertag i en build-up-fas och liksom det har ju blivit en ganska stor utveckling i fotbollen så sett och den har ju varit... Det blir ju liksom, den är ju inte bara i Sverige utan den är ju världslig liksom på ett sätt där. Jag tycker att känslan är att analys och siffror och allt sånt blir viktigare än ögat i princip. Mm. Och jag tror att har man ett skarpt öga, alltså om du bara förlitar dig på analys, hur ska du kunna förändra en matchbild? Du får inte analys, alltså du kan ju inte liksom både titta på matchen och sitta och titta och klippa klipp i din iPad, utan du måste ju fortfarande på något sätt, tycker jag i alla fall, ha en
spelförståelse.
En spelförståelse som fotbollstränare också. Mm. Och den känns som att mer och mer tränare går åt. Framförallt mer och mer tränare som kommer fram har ju inte varit aktiva själva.
Nej. Är det ett problem tycker du?
Alltså, eller? Problem ska jag säga. Det finns ju självklart undantag där det finns tränare som jag menar, Potter har du nu som ett typ exempel som är ju... Har ju tagit sig fram igen och så jag menar, började med Östersund i division 2 och har väl ingen spelarkarriär direkt att tala om, men har liksom fortfarande haft en lärande i den processen som blir också att du lär dig fotboll. Jag menar, det är klart att du behöver inte alltid ha spelat fotboll för att du ska kunna vara en bra fotbollsspelare, men majoriteten så har du en förståelse både som, men har du stått där själv på mitten och varit i spel på ett sätt, så har du en förståelse också när du står vid sidan av för de som är där. Har du aldrig varit där själv förutom på en lägre nivå, kommer du aldrig förstå hur det är. Inte med publik, inte med alltså hur ser det ut. Det är lätt att sitta och titta på tv och säga, men vad fan gör han inte så? För jo, fast om du går ner ungefär 30 meter och sen så är du där nere istället och försöker på samma sätt, och så får liksom, det är nästan så att man skulle behöva spela med GoPro-kamera någon gång för att
de börjar testa det.
Ja, de kanske har gjort det, jag vet inte,
men alltså Tyskland tror jag de testar något sånt där.
Att det blir något, för då ser man, åha, är det så här det ser ut.
Och så tycker man det går långsamt när man sitter på läktaren, men det gör ju inte riktigt det eller.
Nej. Så är det ju, så att det är ju liksom såna delar som såklart som jag tror man har en fördel av om du har varit på en hög nivå själv som, och självklart en speluppfattning som kommer naturligt, för oftast så är det ju, majoriteten av dem är ju mitt, oftast tränare som blir mittfältare, eller det är ju sällan målvakt, det blir kanske exceptionella, det finns väl någon, borde vara Hamptons var väl, va? Grisen tror jag, men annars så finns det ju inte så många liksom. Så det är ju klart att den delen när du får vara en smart spelare under tiden på din karriär, eller du måste använda ditt huvud, så blir det ju naturligt lättare också att kunna, tror jag, kunna få lära ut och ha en förståelse, även om det är stor skillnad, och det finns många stora spelare som absolut inte klarar för att de har liksom inte var sig. Det är ju också en talang att kunna lära ut.
Oh ja. Alltså, det är inte, du kan vara jätteduktig, men du är bedrövlig pedagog. Ja, alltså, det är, fast du får aldrig fram ditt budskap. Nej, och du vill. Och stå där och bara skrika på folk. Jag gillar ju den här mjuka varianten istället, att förklara för dig pedagogiskt vad jag vill ha ut av det då. Men är det så att de, Marcus, har du koll på det? Köper det till och med vissa klubbar? Är det genom att bara gå in och titta på statistik när de köper spelare, unga spelare då?
Kanske inte enbart, men det finns ju många som har börjat med det där lite moneyball-tänket, va? Midtjylland är ju ett sånt exempel i Danmark där.
Okay.
Du kanske har fler exempel också. Även Brentford tror jag, samma ägare som Midtjylland.
Ja, precis, de är väl exceptionella i det att de tittar ju i princip, har ni sett Moneyball-filmen så vet ni ju vad man...
Jävlar, vad bra den
är. Ja, den är ju bra. Och där man bygger ett helt... Nu, alltså för mig så är det klart att baseball kontra fotboll är ju ganska stor skillnad på hur mycket grejer och aspekter som du måste ta med på en fotboll. Det är väl inte riktigt så mycket att fundera på när du ska stå och batta iväg baseballbollen på samma sätt som det kanske är i komplext spel som fotboll. Men det är klart att det där, sen så är det väl inte, jag ska inte säga att jag kan ju inte exakt hur de jobbar, men de jobbar säkerligen över lite bredare. De har väl vissa egenskaper som de går efter, och sen så kikar de väl igenom de typerna som passar in på de här profilerna, och sen går de väl på en viss statistisk del. Så att
era nya chefscout där, Stig Torbjörnsson, han verkar vara av den gamla skolan. Han hatar väl allt vad datorer heter, verkar det som.
Ja, nej, men det, alltså jag tror att om man använder det på rätt sätt så kan det ju vara bra liksom, men du ska ju inte förlita dig på, alltså det är klart att, jag menar, om du ska förlita dig på statistik på, vi säger en mittfältare som du vill ha, men vi vill ha en riktigt bra passningsspelande mittfältare, vi vill ha en som slår mycket avgörande passningar, så spelar han i ett lag som lägger majoriteten av sin tid på försvara. Hur ska den spelaren
passa in då?
Nej, men precis, då måste du, om du går på så här, men han slår inte så mycket avgörande passningar. Nej, men det kanske är för att han inte får chansen att göra det så ofta. Mm. Ska du då gå? Nej, men han är inte tillräckligt bra. Men oj, han spelar i ett lag där de slår avgörande passningar från egen planhalva hela tiden. Och jäklar vad avgörande passningar han har. Men det är ju precis det vi söker. Han tar vi. Alltså det är klart att du måste ha en mix i det där. Där
man kan ju bara jämföra toppen i Premier League och botten. I Premier League, ja, så är det ju skillnad på en innermittfältares,
ja,
roll i det hela då.
Och där blir ju det som är en sportchef eller en scout. Det är ju kunna se, okej, kommer den här spelaren passa in i den miljön som vi vill ha? Mm. Och sen så man kan vara stöttande i statistiken, absolut. Jag menar, då är det ju inga konstigheter. Men om man då ser någonting hos en spelare som han tror att fasen, han får inte riktigt ut det där, men jag tror att han kommer få ut det här. Det är ju för mig, alltså att ha ett fotbollsöga och kunna,
ja,
och ha en scouting som är liksom, okej, okay, fan, det här tror jag kommer passa oss perfekt. Och så sätter man in och så ser man, ja, han har blivit dubbelt så bra av att vara i den här omgivningen istället för den omgivningen han var tidigare.
Kan du tänka dig att bli tränare eller så?
Jag har faktiskt inte, även om man såklart funderar och reflekterar vad man vill göra, så såklart att fotboll känner jag ju, det ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat. Nu har jag förhoppningsvis x antal år kvar innan fyller ju 30 här nu, faktiskt när vi spelar mot Djurgården.
Aha, samma dag?
Ja, 18 september här nu. Mm. Så att jag har väl förhoppningsvis 5-6 år i alla fall, minst kvar ju från den dagen. Men sen är det väl lite hungern själv såklart, och drivkraften som måste finnas där. Så skulle den sluta vid 32 eller 33, jag menar, då slutar jag. Men jag känner ju fortfarande att fotboll är ju det roligaste som jag vet. Så att så länge jag har den känslan, och när man får gå till jobbet här och känna att det är det som driver mig, så är det klart att då kommer jag hålla på. Men efter den så får vi se lite. Det beror nog på, jag kan tänka mig att göra det, men jag har inte bestämt mig liksom riktigt vilken inriktning.
Vad säger frugan då?
Nej, men alltså de lever ju nu, har ju min mamma har ju levt det livet. Vendela är ju också, min sambo då, är ju också från en familj där vi har fotbollsspelaren Dan Salin som var Vendelas pappa då, som var i Bayern och i Danmark, Aalborg och Örebro, och som var runt, och hon har ju också levt lite det livet och flyttat runt. Så att på något sätt så, jag tror jag räknat, jag är ju 30, jag har bott på 18 olika ställen i 30 år liv.
Det är så
olika boenden, så att
trivs du i Göteborg?
Ja, absolut. Vi bor i Lerum, så att vi trivs jättebra. Och Vendela pluggar ju på universitetet nu och sådär, så att tanken är ju att man kommer spela här ett tag så länge lovet vill. Åtminstone om inte det skulle.
Så du är öppen för att förlänga ditt avtal helt enkelt?
Jag vet inte om det är. Jag tror inte det riktigt har kommit ut på samma sätt, men jag har ju ett ganska långt avtal redan nu. Jag menar, jag har ju till
24,
sista, 25, sista 25, 25 till och med. Så att jag har ju 3,5 år kvar.
Okej.
Och det har väl...
Det blir Marcus glad.
Ja, men... Att du skrev så långt?
Nej, det gjorde jag inte från början.
Du har förlängt det?
Ja, förlängt det.
Vad fan är detta? Har du, Marcus?
Det har jag missat hela.
Vad fan är detta?
Nej, men har ni ens gått ut med det, höll jag på att säga?
Inte så på det sättet, tror jag, att det outades så. Utan det var ju, de gjorde ju någon blåvitt play-grej om det lite grann när de var hemma hos mig. Och vi pratade ju inte direkt om det så, men de sa, vet jag att då sa de att du har förlängt ditt avtal till 2025 och typ något sånt i den stilen. Så att jag tror även det finns på de här olika statistiktransfermarkt och de här sidorna att det står 20, så att jag tror att det är inte
det är
helt
statistiker där, man ska vara
det är, ja, precis, det är ju inte hemligt, men det har nog inte heller outats på något sätt.
Okay.
Ja, så att som det ser ut nu i alla fall.
Nej, jag tror det var 24 tror jag, men det ser man.
Mm.
Så det är, ja, men var, vad tycker du om var? Ska det in i Allsvenskan eller inte? Har vi någon möjlighet att säga stopp ens? Eller vad tror ni?
Jag tror att till slut så kommer det komma sen, så vad man tycker. Det har ju inte, alltså det blir, oavsett så blir det ju någon typ av bedömning varje gång. Alltså fotboll är ju lite, det är ju inte helt svart eller vitt många gånger. Det är ju liksom, jag tror att skulle man kunna sträcka sig till att använda VAR i till exempel offside-syfte.
Mm.
Enbart till exempel, eller goal line technology, så hade jag kunnat tänka mig det på ett annat sätt. För då, alltså en offside, även om man nu tydligen nu så hade dykt upp något i Serie A, så är det de lyckades på att dra linjen snett eller vad fan de gjorde.
Men, det är mänskliga faktorn, så återigen, att det kan alltid bli fel.
Ja, så att just offside-delen med att man på något sätt skulle ha någon typ av, alltså domare ska inte sluta döma.
Nej,
då behöver vi ju inte dem.
Nej.
då kan vi ju ta bort dem och så behöver vi inte ha någon offside-vinkning.
Kan de sitta och kolla statistik där uppe?
Ja, men precis, så kan de ju sitta och så varje för då, om de ändå ska springa och vänta men lyfta flaggan tills det är någon som har sagt i öran till dem att nu är det offside.
Ja.
Då tappar du, då kan ju jag vara domare, kan ju ni vara domare, kan ni springa på linjen och
det är vi också. Chansa,
ja, men chansa lite i inkast liksom, för det är ju det man gör till slut. Ha den touchen, ja men vi tar dit.
Ja.
Så att jag skulle säga att skulle man på något sätt, det kommer ju säkert utvecklas, och där man inte tar bort domarens funktion, men om det är liksom alltså just när de börjar med de här, när det är tår, och för det är ju också, det är ju också någonting, alltså för de kan ju inte stanna kameran exakt när bollen slås eller på samma sätt, så att om det är en liten stund innan och han, alltså det där är, tycker jag är för petigt. Man får ju något sätt ha, om de på något sätt ändrar det till att tydliga fel, alltså som
precis, grova misstag, ska kunna rättas
men
till.
Men domare får du inte sluta vara, så att om en domare missar en offside med, där det är en, liksom en löpning som, och det blir liksom precis på gränsen.
Man springer åt varsitt håll,
ja, typ. Ja. Då är det ju liksom, då tycker jag att då får ju domarens...
Ja, det är ju skitsvårt. Ja. Även med VAR så är det svårt att se. De kan ju sitta i 5 minuter.
Men ser de att det är en meter offside eller en halv meter offside och det är ganska tydligt och domaren har missat det, ja men då får man ju kalla på. Men när du börjar med de här, sådana saker som är offside idag, hade det varit för 5 år sedan innan VAR, eller 6, jag vet inte när VAR exakt kom, då hade ju inte de diskuterat sen som offside.
Nej, nej.
Då hade det bara varit, för det är ju lite det, för då blir det ju, ja men det där, nej det där är ingen offside. Eller så sitter man, ja men det där kanske, ja, är tveksamt. Och sen så är det över.
Jag har ju sett matcher ibland där inget av lagen, alltså ett lag, jag tror det var någon Liverpool-match, så gör Wolverhampton mål. Ingen klagar överhuvudtaget. Liverpool lägger upp bollen, ska spela av den. Men sen kommer han, vänta, vi ska kolla på en grej. Då är det den lilla tån då, som är offside. Och så blir det inget mål då. Jag tycker det ska vara lite grann till och med att när ingen klagar tycker att nej, men det var ett korrekt mål, att man ska få utmana nästan på nät, så att du har en utmaning per, men har du rätt då så får du fortsätta ha den utmaningen
som per tennis
då. Ja, som tennis lite grann, Hawkeye där då. Det tror jag, för då hade det blivit lite man att blir det ett sånt mål och ingen klagar, då är det mål helt enkelt.
Sen funkar det väl olika bra i olika länder, men jag tror att Premier League har inte funkat så bra, däremot i Spanien tror jag att det funkar helt okej faktiskt.
Ja.
Så att, ja men det kommer ju också ske en utveckling i det såklart. Så att, men jag ska inte säga att jag är helt mot det.
Nej.
Det ska jag inte säga.
Har inte anfall, jag menar, var har ju funnits så pass länge där ute nu, har inte anfallaren och därmed spelförståelse det som var inne på, har ju också ett ansvar att börja ändra sina löpningar lite grann, att ta lite mer avstånd, för de vet ju om att VAR finns. Har jag då ett finger eller någonting för mycket, då blir jag ju avblåst. Anfallen kan man sätta lite krav på att men sluta tjuva så mycket, för du åker ju dit till slut då. Ha 20 cm till godo eller någonting. Jag tycker anfallen ska behöva ta lite mer ansvar också.
Och sen så är ju det största delen är väl kanske, om man ser som man som är tydlig med vad det är, att du kan ju inte på samma sätt kanske ha tröjdragningar och sånt i box vid hörnor och kantrispark och sånt där. Så att där kan man väl se, det kan ju vara en fördel om man ser till fördelarna då, att det blir ju liksom, du kan ju inte springa och dra någon som en strut för innan, så det kan ju se ut lite hur som helst. De blåste ju nästan aldrig straffa för det ändå.
Nej.
Men idag så är det ju lite svårare när det finns liksom på något sätt verktyg som bara, men hörde du, hans tröja står som en strut där, det där måste vi blåsa straff för. Så att det är väl egentligen den fördelen som det fungerar just nu med de här offside-dragarna. Det tycker jag, det tar bort lite det här spontana liksom, och
som spåter, du kan inte ens jubla längre.
Nej, men
man
precis
sitter och väntar. Okej, vänta då. Det är så jävla tråkigt. Men det var ju något lag där med tröjdrången pratade om. Det var ju något landslag där som körde slimmade tröjor. För att slippa just den biten till något VM. Jag kommer inte ihåg vilket detta här var.
Framförallt handbollslandslaget har haft det så.
Ja, men
de spelar ju sån här korvskinnet
mästerskap. Men det gjorde några fotbollslandslag också. Det får du...
Det får vi gräva i.
Ja, det vill jag gräva.
Du Simon, utanför fotbollen där, du har en del business och sådär. Vad kan du berätta om det?
Ja, nej, men jag har väl ganska från tidig ålder intresserat mig också. Att jag förstår ju att det kommer ju en dag, den dagen du slutar spela fotboll också. Och varit ganska kreativ och försökt hitta på så mycket grejer som möjligt. Och vissa grejer har man ju testat som kanske inte riktigt har fungerat. Och som man har fått... fått kika på andra grejer, men jag skulle säga att jag, alltså, det ger mer än vad det tar liksom för mig personligen. Jag har lärt mig mycket genom det, och jag har både hållit på en del med fastigheter, haft hyresfastigheter och köpt och sålt lite fastigheter och renoverat och lite sådana där grejer, men även startat lite olika företag som jag håller på med lite fortfarande idag, även om man har en lite mer layback roll kanske jag hade tidigare, och en paddelhall bland annat och det äger fastigheten och verksamheten ju, så att
är du och Marcus Rosenberg eller?
Ja, precis, bland annat. Så att vi har ju en nära relation, jag och Marcus har ju haft sen vi spelade ihop, och skiljer ju 10 år på oss, men han har ju också haft en plan med att försöka skapa saker under tiden. Han spelade också och har ju liksom en kreativ hjärna när det gäller det också, och där passar vi bara in, och det är väl kanske inte jättevanligt med fotbollsspelare att man funderar så mycket mer än vad du ska göra nästa dag, och där har jag väl satt mig i en ganska bra sits, tycker jag.
Upplever ni paddeldöden nu, eller hur funkar det?
Nej, det är klart att det är en nedgång kontra hur det var pandemin. Nu har vi ju varit öppna i 2,5 år ungefär, så att det har hänt en del, så är det ju, men att det fortfarande är mycket folk som, alltså det är ju fler utövare än vad det var tidigare. Nu är ju inte Värnamo, som där vi har fastigheten och paddelhallen, kanske samma, alltså jag menar ju i Göteborg, så bara i Lerum så är det väl 26 barn eller något. Och jag menar i Värnamo är det totalt sett typ 12, och vi har 6 av dem, så att det är ju lite skillnad också kanske på vad det är. Men
att, får det att gå runt och så, eller?
Ja, absolut. Men att det har varit en nedgång, det har det ju varit konta innan. Sen så gäller det ju, då blir du, får du jobba lite hårdare för att du ska kunna hålla uppe intresset då med ungdomar och annat som är viktiga såklart i det, och försöka driva in en bra ungdomsverksamhet och sådär, som jag ringar på vattnet. Så att, det är en utmaning också som man får ta sig an.
Ja, man kan inte bara slänga upp lite paddelbanor och tro att det ska vara trådspelare och piano idag. Utan du måste faktiskt erbjuda någonting mer. Ja. Då tar du Lerum som du bor i där, så har de ju öppnat extremt många paddelbanor där. Och ska jag inte säga för mycket, men det blöder både här och där, kan vi väl säga. Utan, och får vi se om barnen har kvar om ett år. Jag tror inte några 26 barn är kvar i alla fall.
Nej.
Nej. Det. Och det är synd för dem som har startat det. Men alla skulle in i paddelvärlden. Här var det...
Många trodde att det är snabba pengar att tjäna och fixa. Och sen sätter sig på framförallt de som inte äger fastigheten själv. Jag menar, äger du fastigheten, så skulle paddeln inte fungera, så kan du riva ut dina banor. Sen så är det något industriföretag eller liknande som kan hyra in sig. Och har man högt i tak och sådär, så är det ju ett stort intresse. Vi har ju 12 meter liksom i takhöjd hos oss. Så att där finns
det 12?
Ja, det finns ju bra liksom verksamhet att kunna ha utöver paddel. Så att... har man gjort. Men sitter du på ett hyresavtal på 6-7 år och du har en hyra som inte du kan betala, då sover man ju inte gott om nätterna såklart.
Nej.
Vem är bäst på paddel, du eller Rosenberg?
Det är nog Mackan, tror jag. Tyvärr inte, alltså, även om jag har inte spelat så mycket. Alltså, det är ju, när man är hemma där över jul så spelar jag en hel del med Viktor Claesson. Och det är väl egentligen det vi spelar, och han spelar väl ungefär lika mycket som jag, och annars så spelar jag ju under säsongen, så spelar jag ju ingenting. Så att jag tror Mackan är ju explosiv som fan, så han är ju rapp liksom. Och
är han det, trots att han är 40 år fylld?
Ja, tror han är ett unikum.
Man kan vara rapp fast man är 5.
han är ju ett unikum så sett ju, det som, på det sättet som han spelade fotboll. Jag menar, även om han var 37-38 år när han satte fart på benen, så hade han ju fortfarande den här bettet liksom kvar. Medan många tappar ju ändå det med åren, men han hade ju förmåga till att bibehålla det, även om inte såklart man kanske kan göra det lika mycket, så är han ju jäkligt stark.
Hur är du som paddelspelare?
Jag har ju spelat tennis, så att jag har ju en grund liksom, som är stabil ju, så att
lite misstag.
Ja, det skulle jag nog säga. Slår inte, är man lite rapp i benen och du kan springa och hämta lite bollar, så är det ju liksom, man vet ju att det handlar ju inte om att göra någon forced errors i det här, så att få ner dem i hörnorna och fram på nät bara och vara stabil i volley liksom.
Det är det där fram på nät, det kan vara lite jobbigt ibland. Men det är en väldigt rolig sport, det är det.
Ja, det är ju sjukt kul.
Och det roligaste är att man, till och med man ser ju äldre människor som håller på med det, och tycker det är jätteroligt.
Ja.
Så det är en härlig motionssport då.
Ja.
Fotbollen tar ju mer på kroppen som sagt var, och det kommer vi överens om.
Absolut.
Marcus, har du några mer roliga frågor eller?
Egentligen inte.
Nej, men jag har ju en lite mer, jag har ett segment i den här podden som jag skulle vilja ha in. Så kommer man fråga alla gäster i alla fall. Och det handlar väl lite grann om att jag gillar att prata med folk, och ju mer man pratar med folk så öppnar folk upp sig. Och då kommer det fram oftast att man berättar om sig själv, och jag är uppe med mitt, så är andra uppe med sitt och detta. Och jag ser väldigt tydligt där ute att just mycket män kanske inte mår så jäkla bra. Men så lyssnar jag på en podd med dig, Olof Lund tror jag det var,
Stämmer.
Där du berättade om när du tog time out från fotbollen där. Och jag blev väldigt berörd, blev jag faktiskt. Jag tyckte det var väldigt fint att du gick ut och pratade om det. Mm. Har du lust att berätta lite?
Ja, alltså timeout var det väl, alltså, det, för, alltså jag hade ju inte förmågan att kunna. Mm. Det var ju det snarare. Så, alltså, just lite med det som vi precis var inne på, om man ser till, till företagen och lite sådär, såklart att det krävs ju också en tid och energi. Mm. På ett sätt, samtidigt som man också är elitidrottsman, som är såklart en, alltså jag har ju aldrig sett, man ser, när du är inne i det så, man har varit med ett tag, så den psykiska påfrestningen som det kan innebära, som kanske är tydligare när man är ung och kommer fram och det är lättare att ta åt sig saker än vad man gör. Jag menar, idag så får ju Marcus jättegärna tycka att jag är kass en match, och det lägger ju inte jag så stor vikt vid. Nej. Alltså på det så, men det tar ju på ett annat sätt när man är yngre, såklart. Men oavsett så är det ju ingen som är oberörd. Nej. Och med det sättet som jag levde livet under den perioden, jag har precis blivit pappa, jag hade var igång och projekterade hela fastigheten med paddelhallen och skulle dra igång det, och hade fastigheter sen innan som är liksom i både hyresfastighet och andra fastigheter som kräver sitt jobb, samtidigt som jag var på väg bort och flytta från Norrköping då, eller det var ju liksom transferperioder.
Vilket år är vi på nu?
2019 är det, ja.
2019,
ja. Och det var liksom ganska mycket, och vi spelade Europa. Mm. Vi spelade ju liksom, och jag spelade ju allting hela tiden och spelade 90 minuter. Söndag 90 minuter, torsdag 90 minuter, söndag. Alltså, så var det ju under den perioden. Och jag såg ju inte några hinder för mig själv. Alltså, jag kände ju liksom att vad finns? Alltså, det finns ju inget som kan stoppa mig i det här. Jag tycker ju detta är roligt. Jag tycker allt som jag gjorde tycker jag var kul. Men det är klart att jag hade varningssignaler på vägen som gjorde, som man nu i efterhand såklart hade kunnat tolka på ett bättre sätt än vad man gjorde. Men jag, alltså, man lever liksom i det, och jag har ju aldrig, alltså, just om man sitter och går in i väggen eller just det här blir totalt utbränd liksom, på ett sätt som det har jag aldrig ens reflekterat över. Det vill bara gå igenom väggen, alltså, ja, det är inget svårare än så, alltså,
manligt.
Ja, vad är vägg? Vad är det liksom? Och jag hade väl en varningssignal, jag hade flera såklart, men jag hade en tydlig när jag kollapsade i omklädningsrummet efter, det var dagen innan vi skulle möta AIK, och det kom till och med ut att jag hade, då kom det ut i media att jag hade hjärtproblem av den här kollapsen. Då, för jag åkte ju in akut i sjukhuset, och jag fick ju hamna inne på britsen hos Dale Rees då, som var vår, som även är med, var Helsingborg, han är ju nu och var med i landslaget som fysiskt.
Han var på 70-talet i Blåvitt,
80-talet. Amen. Så jag, han drog in, eller om drog in mig på hans brits där och kopplade upp mig. Jag hade ju maxpuls, alltså, och kände ju, vad fan är det som händer nu liksom? Nu håller jag på att coola vippen här i omklädningsrummet, och åkte upp till akuten och låg där över natten, och de gjorde en massa olika tester och de hittade ingenting. Och sen så var ju matchen mot AIK som jag inte var med. Sen tränade jag, som var igång liksom igen, och sen så gick det väl några veckor till, och sen så började jag få en extrem huvudvärk. Alltså jag kände liksom, det var något som inte stämde liksom, det var ont i nacken, och jag liksom, fan, jag hade så ont, jag kunde knappt sova liksom på nätterna för jag hade sån huvudvärk. Och vi gick runt och man gjorde lite tester, och det var liksom, nej, men det är nog bara spänningshuvudvärk, eller det är liksom, det är något där. Och sen så var det ju en natt när det bara slog till liksom, när jag inte kunde, jag kunde i princip inte ta mig upp ur sängen.
Oj.
Ja, så att det var ju där det började liksom, och då sen så började man ju förstå kanske, och jag gick ju på undersökningar och till psykiatriker och annat, att kroppen klarar av, och knoppen klarar av en del, men den klarar inte av vad som helst. Nej. Och det fick jag ju erfara den tuffa vägen.
Men hur, alltså, komma till, alltså, oftast blir man ju rädd. Först har du då pulsen och så spänningshuvudvärk. Hur kan du koppla det, hur du gjorde den själva kopplingen sen då?
Förstår du? Ja, men det fick jag ju hjälp av. Alltså, ja. Jag fick ju, hade jag ju, för mig så fanns det ju inget alternativ att inte få hjälp. Och det är det som jag kan förstå liksom, i, alltså, jag får ju, tack vare den man är och den, alltså, yrket som jag har, så knäpper man med fingret så, sen får jag den absolut bästa hjälp man kan ha, expertis i, jag menar, psykiatriker, psykologer, så de kopplas in så snabbt, medans
vad bra
om en vanlig person skulle ha det som jag hade,
tid det tar.
Så är det ju liksom, och då är det ju liksom, det är ju, alltså, jag sa ju att jag förstår människor som tar sitt liv, alltså, som inte får den hjälpen som krävs liksom.
Men du fick bra hjälp snabbt.
Jag fick bra hjälp snabbt och fick ju börja jobba. Det sen tog det ju jättelång tid för mig. Jag menar, det tog ju, Vi snackar ju, alltså jag började ju träna fotboll kanske, kan det ha varit efter 2 månader eller något sånt där, lite lätt. Var med, hoppade in de sista matcherna. Det här var ju liksom mitt på säsongen. Vi hade väl kanske 13-14 matcher kvar eller något sånt där. Och jag spelade ju ingen från start resten av det året. Och jag hoppade in några matcher där på slutet. Och det, men det var ju liksom... Det var, jag fick ju försöka återgå till en vardag. Men ja, det, alltså man bär ju med sig det än idag. Liksom. Mm. Alltså det är klart att jag... Skillnaden är nu att man kan tolka signaler på ett annat sätt. Och man vet ju också vad kroppen är kapabel till. Mm. Och när du får signaler som är upp, nu får du nog lugna ner lite, ja. Då vet man liksom
Lyssnar du då?
Ja, det gör jag. Det kan jag säga, att för att gå igenom det som jag fick gå igenom under den perioden, det, jag hade gett bort allt som man har skapat genom fotbollen och alltihop för att bara slippa det där jag hade kunnat.
Ja, det var så jävligt, ja. Alltså
det, hur var det just då? Alltså, låg du mycket i sängen, soffan eller vad?
Ja, det blir ju mycket, alltså man, det går ju både in i en typ av djup depression och en typ av, alltså jag hade ju typ av dödsångest liksom, i att man normalt sett kan spela fotboll och springa, precis som jag sa, vi springer 1,2 mil och spelar, ja, det 3 gånger i veckan, från att inte kunna gå ett varv runt huset liksom. Mm. För att det känns som att, åh fan, det här fixar jag inte, jag håller på att ramla ihop här nu. Alltså den kontrasten som blir, och att man, hur man ska kunna koppla det som att man inte är, alltså håller på att dö, alltså den fick jag ju inte riktigt ur skallen. Nej. För jag kunde inte förstå. Jag kunde inte förstå det. Alltså hur är detta möjligt att jag inte knappt kan röra mig idag? Alltså varför kan jag inte det? Mm. Och den lärdomen som man fick ta sig igenom på grund av den smällen, den var ju, den hade jag ju gärna såklart haft ett stopp på tidigare, och kanske att man skulle kunna på något sätt läsa, men som jag sa, att jag kopplar liksom inga signaler överhuvudtaget. Jag bara körde på liksom.
Ja, att det varit där innan, så det är svårt att koppla
det signaler. Det går inte, jag sa att det, även om man förklarar. Jag tror att de människorna som lyssnar eller som har varit igenom det vet vad man, alltså har ju en förståelse och fattar vad man pratar om. Men har du aldrig varit där, så kan du, det går inte att sätta sig in, nej, i det. Alltså det går inte.
För att, vad har du fått för reaktioner på detta? Du har valt att vara öppen med det hela tiden och så.
Alltså jag har ju bara fått, såklart, alltså det var ju enbart positiva reaktioner och mycket stöttning i det, och många som är tacksamma att man har liksom öppnat upp på någon sak som är både jobbig att prata om själv, och det är det än idag. Alltså jag tycker fortfarande det är jobbigt att prata om, men man har ju ändå hjälpt, alltså jag kände ju på något sätt att jag har hjälpt människor på vägen också i det, som var en viktig del för mig när jag varit ganska, eftersom jag är ganska öppen och frispråkig i vanliga fall, så kände jag att då, varför skulle jag inte kunna vara det om detta?
Nej. Fint, ja. Väldigt, väldigt fint. Och det är just det där, alla borde prata på något sätt. Mm. Vad var det som fick din vändning, om man säger? Var det något specifikt eller vad?
Nej, men alltså det är ju det som är lite så där, det är ju att det är klart, du måste ha en viss vila till en början, alltså för att du ska kunna återhämta dig med hjärnan och hela den här biten. Men sen så handlar det ju också om att man, du kan liksom inte lägga dig i soffan eller sängen och bara ligga och gömma dig. Alltså det går, nej, inte. Du måste liksom på något sätt ta tjuren vid hornen, även om det är jävligt tufft liksom. Och det är ju det som är det jobbigaste, alltså i det här. Alltså desto längre du väntar på det, desto svårare blir det liksom. Från den dagen där du känner att energimässigt att du klarar av saker, så måste du kunna börja med de sakerna. Mm. Om det så bara är att du har superångest av att gå ett varv runt huset, för du vet inte vad du ska klara det. Alltså desto längre du väntar och går det där första varvet, desto större ångest blir det ju av, ja, att försöka liksom ta sig ut och göra det. Så att det är ju klart att den hjälpen som jag fick var ju avgörande i det. Alltså just att fejsa det här liksom på ett sätt som man måste göra för att du ska ta dig igenom det. Mm. Och där så är det ju. Och sen så är det ju en progress i det, såklart, från att börja gå ett varv runt huset. Och jag fick problem med mina ögon, ja, som också självklart man kunde härleda till. Och det är ju någonting som jag... Det är ju en ganska vanlig grej, men det är ju liksom, allting kommer ju på samma gång. Jag får sådana här glömringar, kallas det, sådana svarta streck som du har liksom, du får R i.
Aha, så att du liksom, så du ser på.
Ja, det ser ut som det är små maskar typ som flyger runt, och det har jag ju hela tiden. Det ser jag ju nu med när jag tittar upp, framförallt när du tittar mot ljusa bakom.
Ja, det är så.
Ja, så att det, och det är ju ganska tydligt på vissa ställen, så att, och det var ju också en sån del som byggde en, alltså en typ av vad fan händer nu? Mm. Nu håller jag på att bli blind här med. Nu håller allt på att fallera bara.
Mm. Kan det försvinna eller?
Nej, det försvinner aldrig.
Okay.
Så det är någonting som... Mm. Men det är inte ovanligt. Det är fan, men det är ju också kanske det är ganska ovanligt i min ålder. Mm. Men det är inte ovanligt, det är ganska vanligt bland äldre människor. Sådär.
Ja, okay.
Får du hjälp än idag?
Nej, men jag vet ju vad jag... Alltså jag har ju nummer, så att skulle det vara så. Sen så har jag ju inte... Alltså, jag tog ju hjälp länge under... där jag kände, och sen så till slut när man har på något sätt en egen kontroll, när du har verktygen som krävs för att du ska kunna kontrollera dig själv, så finns de finns ju alltid där, de människorna som har hjälpt mig, så att, men då har du på något sätt någonting som du har, får en förståelse, och du har de verktygen som krävs för att kunna veta vad du ska göra, var och när med olika saker händer.
Ja, det är bra. För du pratade om förut det där med att ligga på soffan, att inte gå upp, då gör ju att det skapar ju ändå mer ångest. Och många där ute som inte har tagit hjälp och så ligger med ångesten, så på något sätt när man mår dåligt där, så gör man ju alltid det felaktiga valet. Och det skapar ju ändå mer ångest, mår man ändå sämre. Och det är så jäkla synd. Har du något råd till dessa människorna?
Ja, men man kan ju jämföra, så jag har ju lite olika typer. Du kan jämföra, om du har klaustrofobi, och du aldrig åker hiss för att du är livrädd för att du ska åka hiss, din klaustrofobi kommer ju aldrig försvinna.
Nej.
Den blir bara värre för varje gång du väljer att ta
trapporna. Jag har ju sagt att skratta, ja, det är ju sant. Ja.
Och sen är det ju samma, det är ju ett av de vanligaste, det är ju till exempel när, kanske när ni, ska jag säga, men när man börjar komma upp lite i åren, eller när man börjar känna av symptom och annat som kan innefara fara eller sjukdom, så har man en typ av ångest för att åka till sjukhuset. Man vill liksom inte hitta något, man vill liksom inte, man är livrädd för att okej, fan, nu har jag ont i magen här nu, och nu är det liksom, nu känns det, nu har jag haft ont i magen länge, och så till slut så bygger man upp en ångest för att man vill liksom inte åka till sjukhuset och kolla, eller man eller kan vara tvärtom, vissa åker till sjukhuset för att ha en bekräftelse, att man måste bara få en bekräftelse för att jag är inte sjuk. Och det finns många sådana olika typer som, där du på något sätt måste ju, har du en klaustrofobi, om man nu tar det som exempel, så att då får du bara åka hiss. För till slut så fattar ju gärna att det är inte så farligt att åka hiss.
Så det är viktigt för dem att ta sig upp och göra
den lilla promenaden. Du måste ju ta dig an det som bygger din ångest. Liksom. Mm. Alltså desto mer du trycker bort den, desto större ångest bygger du kring de delarna. Och klaustrofobi och är väl den vanligaste tillsammans med sådana typer av, alltså sjukhusångest då, liksom, så att har du då en ångest och du inte varit på kollat upp det på många år, så då får du ju se till att börja kolla upp det en gång om året åtminstone då. Och sen om du nog knappt klarar att gå in till sjukhuset, men börja med att åka till sjukhuset och sätta på parkeringen då.
Ja, exakt.
Alltså du måste ju börja med någonstans.
Ta det i små steg.
Ja. Ja. Och om du då inte är, och du är jätterädd för att åka, men testa att gå in i hissen en gång då först. Och sen så får du gå ut ur den om du inte vill åka den. Och sen nästa gång så kan ju hissen stänga, sen kan du öppna den när du står där inne. Och sen och så vidare och så vidare. Det är ju egentligen samma sak med allt sånt.
Och har du inte berättat detta för någon, så berätta det för någon och få hjälp då också. För man kan behöva hjälp med ett samtal ibland bara. Ja. Det är de små grejerna som gör det.
Ja, och det var ju en stor, alltså om man ser till, jag tror att det som gav störst slagkraft i det jag gjorde, det var ju att jag var mitt i det när jag gjorde det. Jag var ju liksom inte förbi det. Alltså många pratar ju om jobbiga saker som har varit. Men de pratar ju sällan om det när man är kanske mitt i skiten. Liksom. Och jag var ju verkligen, när jag satt med Olof, så var jag ju liksom, då var jag ju längst ner. Och vad hade ju liksom, det var ju precis, om man ser bortsett från den här första perioden när jag bara låg, och sen så var det egentligen det första som jag egentligen tog mig upp där, det var ju just i detta då. Så att jag var ju liksom, man var ju verkligen mitt i skiten när jag gjorde det då. Så att jag tror att det var därför det gav en extra slagkraft utåt. Så. Mm.
Det finns ju hjälp att få. Det ska man vara medveten om, tror jag. Det gäller bara att söka den om man verkligen behöver det.
Ja,
och så kommer man till rätt ställe ibland. Alltså. Ibland går man och söker och så tänker man bara, vad fan, de fattar ju inte mig, de förstår mig inte då. Så det gäller att hitta rätt person också på något sätt och komma rätt. Det är svårt där ute för många.
Ja, nej, men jättebra va?
Det här var vårt första avsnitt nu då. Vad heter podden nu då?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Kan och Målan med gäst.
Ja, härligt.
Men Simon, ska vi bara avsluta med några ord om återstående spelschema och dina tankar inför hösten här nu. Mm. Kan ni nå en Europaplats, tror du, eller trots förlusten då igår?
Ja, det är ju klart att det satt ju lite käppar i hjulet. Jag menar, det är ju en match på förhand som vi såklart ska vinna, och nu gör vi inte det, men nu får vi förhoppningsvis, nu har vi ju Djurgården som är tuff såklart, och sen har vi ju en hel del hemmamatcher som blir jäkligt roliga i höst här nu i vinter med Malmö och AIK. De matcherna behöver vi vinna, för de är ju de lagen som ligger närmast oss och runt oss. Och sen, jag menar, en fjärde plats kan ju vara guld värd. För det kan ju också generera, om en cupguld blir på topp tre, så sitter vi ju liksom fortfarande nästa sommar och har en härlig resa och många roliga matcher också. Så att man grämer sig något jävuls för igår, men nu kan man ju liksom, nu är det ju gjort och det är ju passé, så att nu gäller det ju, förhoppningsvis kan vi ta 3 poäng mot Djurgården, så hade det ju varit suveränt. Kan vi ta 1 poäng så är det ju fortfarande mer än vad många av våra konkurrenter har gjort, så att jag har ju en tro på att vi fortfarande framförallt kan bli topp 4, absolut.
Totalt sett, känner du att det blåser positiva vindar här på Kamratgården?
Ja, men det måste jag säga. Det är ju det är klart, om man jämför med förra året där det var, nu är det 8 omgångar kvar och det var då vi började vårt segertåg, och innan det så nu, då var vi i princip på kvalplats en dag som denna. Och nu har vi väl kanske 13-14 poäng mer än vad vi hade i fjol i den här tiden, vilket är dubbelt så mycket. Så att så sett så känner man ju, och sen så tycker jag också att vi har haft en utveckling i vårt spel som också har varit åt det positiva hållet, liksom, där vi har gått från att vara ett kompakt försvarande lag i ett omställningslag till att kunna ha en mix i det. Det som vi har kvar är ju att kunna slå Djurgården och kunna slå Hammarby och kunna slå Malmö och kunna slå AIK, för det har vi inte gjort än. Vi har dock städat av majoriteten av lag, bortsett från Helsingborg i princip. Varberg också hemma, Mjällby delvis, även om de är ju inget, alltså de är ändå ganska nära oss så poängmässigt ju. Så att så sett så har vi ju haft en utveckling som jag också uppfattar som positiv från läktarhåll och som supporterhåll, som känner att det blir ett det är roligare att gå och titta på Blåvitt nu än att vara kanske i omgång 5, 6, 7.
Och det är också mycket folk på Gamla Ullevi numera.
Verkligen, det är ju grymt imponerande av att liksom kunna hålla det snittet även mot de lagen som kanske inte drar lika mycket folk. Så att, och nu när det kommer de här riktigt, riktigt, riktigt härliga matcherna nu, så blir det ju fantastiskt kul.
Härliga höstmatcher här nu. Jag kan berätta då, mina vänner som är runt 50-årsåldern där, det är mycket positivt runt Blåvitt just nu. Vi trodde inte det skulle bli så bra i år efter starten och det som det såg ut där. Etappet lite grann där. Men alltså, det är mycket positivt där ute bland vanliga knegarna då.
Nej, det är roligt.
Så det
får vi bygga vidare på.
Ja, absolut, absolut.
Och sen att vi har ett slagkraftigt lag nu, tycker jag också. Jag menar, vi har ju skickliga, skickliga spelare och många, många som håller en hög nivå. Så att det är klart att Blåvitt framöver här nu ska vara med där upp.
Och behålla laget nu, får vi hoppas.
Ja, det är så är det ju alltid med yngre spelare. Framförallt idag, om man ser till den största skillnaden när man själv var ung. Jag menar, det är ju knappt spelare som gör matcher innan de blir sålda för enorma pengar. Det var ju inte alls samma sak för 10-15 år sedan. Jag menar, Det är liksom, du behövde spela ett par säsonger för att vissa i princip var etablerad innan. Jag menar, han nu som gick från AIK för 50 miljoner spelade en match från start, två matcher från start, sen blir det sålt för, alltså,
otroligt.
De, alltså, köper ju potential på ett annat sätt, så att om det är vissa som ser potential i våra gubbar vi har, så tror jag det kommer vara svårt att tacka nej till slut.
Och sen gjorde, alltså, potentialen såg han väl lite grann, Isak, AIK han. När han gick först till Dortmund var det, va? De såg ju en potential, sålde vidare sen då visserligen. Men det blir ju lyckat för honom. Så det gäller att hitta de små guldkornen ibland. Ja,
så att det är de ju väl, för det är så små pengar för många av de här större. Jag menar, nu var det väl City-gruppen som köpte han ifrån AIK. Jag menar, det är 50 miljoner för dem. Det är ju, det spelar ingen roll. Liksom, om de skulle inte visa att det är flyger det, så säljer de han för 250-300. Då, eller så sätter de han i sina bättre lag. Så att så sett så är det en liten annan marknad idag än vad det var då.
Ja, jag gillar att utveckla, men det är en annan sak.
Ja, jättebra. Jag tror att vi sätter punkt där. Tack Simon för att du kom hit. Ja, och tack för att ni lyssnade.
Ja, vi kommer tillbaka nästa vecka igen. Eller Marcus?
Det gör vi, det ska bli skoj.
Bra, ha det gött.
Ha det gött.